Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han var länge sångare och frontfigur i The Bear Quartet, bandet från Luleå som tog sitt namn efter jazzgruppen i Claes Östergrens roman Gentlemen. Bear Quartet slog igenom i början av 90-talet och under nästan 20 år var de sedan ett av Sveriges mest inflytelserika indieband med sin alldeles egna blandning av skramlig rock och skimrande poplyrik. När sen Bear Quartet somnade in runt år 2010 kunde han satsa fullt ut på sin solokarriär som idag har tagit honom till allt från topplistorna till Dramatens stora scen. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Mattias Alkberg. Men vi testar lite hur du låter här.
Jag låter ungefär så här. Och så vidare.
Vad kan man säga om dagens väder?
Väder? Det var väl ganska halt tycker jag. Sådär. Men så här är det ofta i december här. Vintern är här men den liksom gör sig inte riktigt bekväm. Du brukar komma runt jul faktiskt. Med. Eller senaste åren har det varit så. Det har väl med klimatet att göra. Eller bara slumpen, inte vet jag. Eller cykler som är för långa för att jag ska kunna uppfatta dem egentligen. Så är det.
Det är början av december och vi sitter i den studio i centrala Luleå där Mattias Alkberg ofta spelar in. Sen han var liten har han levt här i stan och än bor han kvar med sin stora familj. Det är morgon när vi träffas. Mattias Alkberg berättar att vi har gått om tid för vårt samtal men att han måste avsluta det senast klockan 12 då han ska iväg och sjunga på en begravning. För mig har det alltid funnits två sidor av Mattias Alkbergs konstnärskap. Det är ilskan och det är ömheten. Ilskan till att börja med, arvet från punken som han växte upp med, allt från Discharge till Iggy Pop, det politiska, en stark vänsteridentitet, kompromisslöshet, häcklandet, en kritisk och ironisk blick på både samtid och kulturliv. Som här i låten Skända flaggan.
De skriver kuken på svenska flaggan. På något annat kul på alla andra flaggor. De vägrar vara med. Vägrar ett väldigt stopp och hel. De skriver kuken på svenska flaggan.
Men så finns den andra sidan. Ett humanistiskt patos, men också en känslighet, ja ömhet. Något som dels kommer fram i hans lyrik, både i texterna och i många av de hyllade diktsamlingarna som han skrivit. Eller här i låten Mom and Dad med Bear Quartet.
I caught Mom and Dad making out, realizing for the first time. They were outside, it was summer, they were clearly insane. And I peered from behind the curtains. Mom wore a long black dress.
Mom and Dad med The Bear Quartet, eller BQ som Mattias Alkberg ofta själv säger. I 20 år var han alltså bandets sångare. Men redan tidigt fanns hans andra projekt vid sidan om. Dels poesin, den skrivna lyriken i bokform, men även något som kan kallas en solokarriär, även om Mattias Alkberg själv kanske aldrig riktigt sett det som det. Först under namnet Mattias Alkberg BD, som alltså var ett helt band. Hans senaste skiva, Personer, den kom i höstas och är utgiven under hans egna namn fullt ut. Längre fram under samtalet kommer vi föra ett kort avsnitt ur en av låtarna. I spenaten heter den, från senaste skivan alltså. Men vi börjar att prata om ännu ett av de många områden som Mattias Alkberg är verksam inom. Han är nämligen även kulturskribent och håller just nu på och jobbar med en artikelserie till tidningarna Norrbottenskuriren och NSD, där han ska intervjua 4 Norrbottenartister om hur året har varit. Hur är du som intervjuare?
Ovan. Jag tycker inte så mycket om att intervjua. Jag tycker att det är... Ja, men jag är inte så intresserad av, av liksom öden. Eller vad man ska säga. Av människor på det sättet. Tyvärr. Alltså, eller tyvärr. Men jag känner mig... Men någon gång jag har gjort intervjuer, det har jag blivit ganska nöjd med dem sen. Men jag känner mig inte bekväm att fråga folk saker.
Varför är du inte intresserad av andras öden?
Ja, men det lät så jävla dramatiskt. Det är roligt att säga så. Egentligen är det väl så att jag egentligen är mycket blygare än vad man bör vara för att vara journalist. Liksom. Jag är inte journalist överhuvudtaget. Jag har ingen utbildning och har inga journalistiska ambitioner överhuvudtaget. Men jag har ju skrivit tidningar sedan 96 ändå. Nej, men jag känner mig mest som att jag tränger mig på. Jag är inte en sån människa som uppskattar liksom att vara, jag vill inte vara den som frågar de tuffa frågorna eller någonting.
Hur känns det att bli intervjuad?
Ja, det har jag vant mig vid däremot. För det har ju blivit ännu längre än vad jag har gjort intervjuer själv. Oftast är det ganska roligt. Eller oftast kan jag säga, men ofta är det ganska roligt. Nej, men jag ser det väl mer som kanske som det låter pretentiöst kanske, men det känns mer som ett utbyte av idéer. Om det är någon som jag tycker om liksom som gör det, eller som man får någon kontakt med och så där och så. Och sånt. Jag tycker inte så mycket om att läsa eller höra intervjuer med mig själv, för jag tycker att jag säger samma saker hela tiden. Och ja, men jag är inte så svag för upprepningar och sånt. Och väldigt också rädd för att ha en personal, eller vad man ska säga. Och vara liksom en artisten liksom, och se på mig själv i tredje person på det sättet. Tycker inte, också obekväm med det liksom.
Hur ser frågan ut då, som skulle tränga igenom din persona?
Ja, det vet jag inte. Förhoppningsvis gör den det är väl det jag menar. När det känns bra så kanske man gör det. När man inte har en massa förutfattade meningar om mig, att jag är så här arg till exempel på saker, eller kompromisslös, eller liksom väldigt politiskt radikal eller någonting. Jag är ingen av de grejerna egentligen. Alltså, jag uppfattar inte mig själv så i alla fall. Som att jag står på en barrikad eller någonting. Eller att jag skulle vara liksom introvert eller så. Jag har ju massa barn. Jag är ju jättevan att kompromissa dygnet runt. Jag är ju det.
Hur är du som pappa då?
Jag är väl ganska snäll. Jag är lite tankspridd och kanske lite frånvarande. Inte frånvarande, absolut inte egentligen. Men jag menar sådär som... Jag är ju en sån som har hörlurar på mig. Inte en pappa som har hörlurar på mig. Men jag är en sån, du vet, men som människor som är någon annanstans samtidigt. Och sånt, men jag... De har ju mat och kläder och bor inomhus och liksom. Och berätta för dem varje dag att jag älskar dem och sådana saker. Alltid gjort det. Jag tror inte jag. Jag tror jag är ganska bra pappa.
Vad betyder dina barn för dig?
Ja, de betyder 100%. Alltså de betyder allt för mig egentligen. Allt annat gör jag för att få vara med dem så mycket som möjligt. Egentligen.
5 barn, eller hur?
4 som jag bor med. Alltså ett äldre som jag egentligen aldrig har bott med.
Hur håller man ordning bland så många barn?
Ordningen, den åkte ut först av allt liksom. Det är väl inget. Nej. Det är bara rulla med liksom. Den har jag gjort det i snart 28 år med barn liksom. 20 i alla fall med de som jag bor med och har bott med sedan de föddes.
Hur snäll är du?
Hur snäll? Ja, 7 av 10. Nej, inte vet jag. Det var för svår fråga. Hur snäll?
Hur märker man att du är snäll?
Nej, jag kan inte svara på det. Jag kan inte liksom... Jag har svårt att lämna omdömen om mig själv. Det måste jag lämna åt andra. Jag kan inte liksom hålla på och sånt där. Nej, men då jag reser mig upp för äldre personer på bussen och liksom... Har jag små pengar så får tiggarna dem liksom. Men det är ju ingenting. Jag kan inte hålla på att säga att jag är snäll. Jag tycker inte att det är så snällt att säga att man är snäll. Det tyder ju på någon slags självgodhet och någon slags uppfattning om sig själv som viktig. Det är, sån har inte jag.
Det där är nog sant. Jag kan ge ett intervjutips då, inför dina intervjuer här. Ja. Att det folk säger spontant om sig själva att de är, det är nästan alltid falskt.
Ja.
För att de snälla säger ju inte att de är snälla.
Nej, precis.
De snälla tycker snarare att de är lite otillräckliga.
Ja.
Så de som säger så här, jag är en väldigt givmild person. Mm. Det är de snåla.
Ja, precis. Ja, precis.
Men om man hör det där tidigt i en intervju, då kan man liksom...
Sa jag nyss att jag var snäll?
Kanske. Ja, du gjorde det.
Ja,
okay. Men du gjorde ju det i kontrast mot den här etablerade bilden av dig.
Ja.
Och det...
under press också.
Under press, ja.
Så det... Nej, men jag känner direkt att jag får så här dålig smak i munnen av det när jag ska yttra mig liksom.
Mm.
Om mig själv. Och så liksom framhäva mig själv på något sätt. Men å andra sidan så har det varit lite viktigt för mig att kunna liksom tordas göra det också, för att jag har alltid varit en sån som verkligen har liksom vikt ner mig, tycker jag, ofta. Nästan i alla sammanhang, att jag har varit lite rädd för konflikt, jag är lite rädd för att ta liksom strider med folk som betyder mycket för mig. Det har gjort att jag har känt mig liksom, jag har mått lite dåligt av det innan. Så det är också en psykologisk grej att liksom för mig att påstå att jag kan någonting, för det är inte helt självklart för mig att påstå.
Jag tänker att du, om man ändå kan säga så, i hela ditt konstnärskap har liksom balanserat mellan ilska och ömhet.
Tack.
Så är det när man, som jag nu de senaste dagarna har lyssnat mycket på din musik, så är det ju liksom, det är de arga låtarna, så är de ömsinta låtarna. Men om punken på något sätt var din inspirationskälla till politisk medvetenhet eller det upproriska, vilka har varit dina inspirationskällor när det kommer till ömheten?
Ja, det är väl samma egentligen. Det har väl bara att göra med liksom att jag blev äldre och världen växte liksom. Nej, men det har också att göra med att jag uppvuxen med min mamma och mina systrar, att jag har sett sånt hela tiden, att tagit hand om dem och vi har tagit hand om varandra och att min musiksmak utvecklades naturligtvis, att jag började läsa liksom poesi, och jag vet inte riktigt, det är svårt att jag har alltid funnits där. Jag har väldigt bra minne när det gäller liksom förr, eller vad ska jag säga, väldigt sådär, nästan så att jag inte kan glömma saker. Men så är jag ju äldre, så närminnet är ju helt fakt. Men jag kommer ihåg sånt. Jag kommer ihåg mycket väl ihåg hur det var att vara utsatt som barn och hur andra barn som var utsatta hade det. Och barn är ju en grym metafor liksom, för allting. Och sånt. Om det är den ömheten du menar liksom. För så uppfattar jag den i alla fall, att jag alltid är på dem. Utsatta sida, alltid, tycker jag. Jag tycker alltid att att fåtalet borde ha tolkningsföreträde när det gäller sånt.
Hur utsatt var du som barn då?
Nej, inte var jag så utsatt egentligen, men jag var ju liksom, jag var ju rödhårig, jag var ganska vindögd och stamma. Alla såg mig, jag syntes ju jämt. Så jag har alltid fått förhålla mig till att vara liksom synlig och den som var och dit liksom. Alltid var den som har torskat om man har gjort något bus liksom. För det är alltid mig folk minns i sådana sammanhang. Så har det alltid varit. Så att på så sätt. Men jag var inte mobbad eller någonting. Alltså. Men redan då så jag var mycket med dem som var utsatta. Som ingen annan ville vara med. För att jag... Dels var de ju intressanta. Så det var ju asbra kompisar och sånt där naturligtvis. Men för att ingen annan var med dem. Någon måste ju vara med dem. Så jag var med dem liksom.
Vilka var det då?
Ja... Jag tyckte prata om det, ett par stycken som inte lever längre och sådär. Jag vill inte gå in på det. Men ja, men sådana som hade det jobbigt hemma liksom. Som kanske inte fick mat eller som inte hade nycklar och fick vänta ute tills deras föräldrar kom hem och sådana saker liksom. Men nu, ja. Fick mycket stryk hemma och sånt.
I den här då... spänningsfältet mellan ilskan och ömheten. Alltså, hur ska man formulera det? Hur ser du på dig själv som man där?
Ja, men jag tycker det är jobbigt. Jag kan, en grej som jag noterat de senaste åren, det är att min generation och de som kanske är ett år äldre än mig, vi är de första männen som helt och hållet börjar ifrågasätta våra liksom, privilegier. De som är äldre verkar inte kunna ta in det. De verkar känna sig bara hotade av att inte vara bäst längre och inte ha rätt. Och så blir det här liksom större och större yngre. Jag spelar ju så mycket med de som är yngre och där ser jag de är mycket, mycket öppnare för alltså för sånt som när jag växte upp var ansåg som suspekt liksom. Det vill säga killar som var gay, killar som använde smink, killar som grät mycket liksom. Det är inte alls lika unga män är inte lika utsatta längre tycker jag. Eller utsatt. Ja, men jag tycker inte det. Jag tycker inte det finns samma stigma som fanns när jag växte upp. Och vi, men samtidigt, de som är som mig och som är födda mellan 68 och 72 kanske, 73. Ända upp till 75 kanske. Något sånt där. Det är spannet. Vi kommer från den här världen, det här liksom patriarkatet och har tillhört och haft en plats, en självgiven plats i det liksom. Men vi ifrågasätter åtminstone det tycker jag. Sen börjar det luckras upp så att det blir mer och mer liksom jämlikt. Och de som är äldre, det är min erfarenhet, kan inte riktigt finnas i det här. Att plötsligt har man inte... Plötsligt ska man bara hälften. Va? Hälften är alldeles för lite, verkar de tycka.
Jag tänker att det är intressant det här med mansroll som man kopplar det till punken då, eller rocken. Jag menar rockstjärnan, om man pratar om stereotyper... Mm. Det är en väldigt manlig position.
Ja, självklart. Håller jag helt med om.
Hur har du tänkt där då? När du ställt dig på scenen? Du är ju ändå en frontfigur. Alltså.
Ja, det är jag. Ja, jag är helt ärligt. Det är ju enda gången jag känner mig helt trygg. Det är när jag spelar live. Ja, jag känner att det är väl mitt forum. Då får jag vara den här apan liksom. Den som viftar med armarna och sånt där. Som jag är ganska mycket annars. Och så tror, men det är väl det jag tilltalats av det. Alltså det är inte, jag har inte sett på det. Men igen, det är en generationsfråga kanske. Jag har inte sett det som en manlig grej egentligen. Utan jag har sett det mer som en... Ja, men ett tillfälle att leka med roller och tillfälle att vara liksom... Jag kommer första gången jag såg omslaget på Power. Jag var på att dö. Det var så jävla fint. Han står med sina guldbyxor och smink. Men även liksom tuff och konfronterar hela. Det ser så arg ut och så farlig ut liksom. Och så där är man. Jag tycker att det finns liksom, det finns något. Det finns en fåfänga som inte är manligt accepterad i den värld jag kommer ifrån i alla fall, som finns där. Liksom. Det som kallas för knapps i Tornedalen. Alltid gillar det.
Hur fåfäng är du?
Ja, jag är ganska fåfäng, men inte liksom. Jag får jobba med det jag har lite grann. Och sådär. Jag är ganska fåfäng, men inte så att jag gör något åt det liksom, att jag ändrar på mig eller någonting. För jag har ingen viljestyrka när jag kommer till mig själv eller min. Jag hatar min kropp till exempel, alltid gjort. Och då, det är inget hemskt eller någonting. Jag har alltid hatat min kropp. Jag vill ägna den exakt så lite uppmärksamhet som möjligt liksom. Och då kan jag lika gärna vara fet eller smal eller någonting.
Men varför har du hatat den?
Vet inte, jag tycker inte att jag. Jag tycker det är ointressant med kropp överhuvudtaget. Jag är bara som intresserad av intellekt på något sätt. Kanske. Mera. Och mitt eget. Alltså jag trivs mycket bättre inne i mitt huvud än vad jag gör utanför mitt huvud. Alltså på utsidan. Jag kan inte förklara.
Vad är det som finns där inne i ditt huvud?
Ond, bråd, död. Nej, men jag vet inte. Jag tycker om att tänka. Jag tycker om att vara liksom isolerad med mig själv. Alltså med mina tankar. Och kanske också en klyscha, men det är väl därför man väljer att. Jag har tänkt på att det kanske är därför jag väljer mycket. Jag skriver, jag kommer på nu i någon dikt också. Att jag har svårt att kommunicera i övrigt. Därför skriver jag istället för att prata. Eller sjunger för att prata liksom. Och stå på scen istället för att ha ett samtal, eller du vet. Jag har lite svårt att. Jag känner att jag har svårt att göra mig förstådd. Och det är sin tur. Den kraft. Det går så mycket kraft till att göra mig förstådd. Att det gör att jag också är lite svårt att förstå ibland, kan jag tänka. Att jag kan inte ta in. Det är lite trög så när det utvecklats till. Kanske. Nu spånar jag egentligen bara. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men.
När upptäckte du den här världen in i ditt huvud första gången?
Det var väl varit där hela tiden. Ja, det var när jag började låta egentligen. Att jag hade liksom före egentligen. Att när man skrev berättelser på lågstadiet och sånt där. Att jag kunde formulera mig då. Sånt som jag faktiskt inte kunde säga, känner jag. Att det fanns. Att jag kunde liksom. Att jag hade mycket mer inom mig än vad som faktiskt kom ut.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Mattias Alkberg. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Thank you.
Vi sitter i källarstudion ett stenkast från domkyrkan i Luleå och samtalet glider allt mer över på politik. Snart kommer Mattias Alkberg här referera till en tidningsartikel i Göteborgsposten skriven av professorn och historikern Lars Trägård. För att helt hänga med i samtalet kan jag bara säga att den texten handlade om ett Sverige som kanske håller på att splittras mellan två olika solidaritetsideal. Ett som bygger på medborgartanken, att alla i ett land som arbetar och betalar skatt ska åtnjuta välfärd och trygghet. Ungefär på det sätt som Sverige sedan början av 1900-talet har varit uppbyggt. Det andra idealet däremot skulle istället kretsa kring mänskliga rättigheter och handlar då snarare om en solidaritet som går bortom landsgränser. Artikeln i GP argumenterar delvis för att medborgartanken och mänskliga rättighetsidealet, att de två kanske står i konflikt med varandra idag. Men mer om det om en stund. Här fick ni bara en liten bakgrund.
Jag vet inte. Det känns som att allt är akut nu för tiden. Det har jag. Det är min liksom. Alltså, senaste året har det liksom känts så. Som att allt är akut och måste lösas direkt liksom. Det gäller ju stort som smått. Det gäller ju att mina barns skola håller på att läggas ner. Som jag kämpar för att den inte ska göra. Inte så mycket jag men andra i min närhet. Att jag inte riktigt haft tid. Eller att de vill stänga Öresundsbron för om flyktingtrycket blir för det är helt stört. Men allt är akut. Och hur kan det ha blivit, hur kan allting ha blivit akut och lika viktigt åtgärda alltså direkt? Man har ju ändå bara två händer liksom. Man kan ändå bara göra en sak åt gången. Innebär det här då kanske att inget löses istället för att man bara ska hålla på och dividera om vilket man ska lösa först? Ja, jag vet inte. Jag känner mig jävligt djupt politiskt deprimerad just nu. Och det är inte bara med liksom, ja, men det här med liksom högervridningen och den här skräcken för andra människor och för att göra, utan det har att göra det ännu mera liksom. Så då kanske jag vet inte. Så då håller jag på med det jag gör istället, känner jag. Då väljer jag liksom bort. Jag väljer ju bort så många strid jag kan liksom överlag. Och sånt. Men så sipprar jag väl igenom med det jag gör sen, det jag skriver eller det musik jag gör och sånt. Jag skulle önska att det inte var så. Jag skulle önska att det var att jag bara kunde liksom, ja, men kunde ägna mig åt något helt annat. Jag vet inte vad det skulle vara ens. Men
varför?
Ja, men det kommer väl upp, det är väl en sån här gammal igen, det kommer tillbaka till punken och sådär, så att allt är skit liksom, samhället är skit och varför ska man vara med ens? Varför vill ni vara med? Vad är det ni vill bevara? Är det här jävla att det är min grundinställning som sitter så långt inne i mig att jag kan inte liksom, jag orkar inte med att ta de här små striderna eller de här stora politiska striderna på det sättet liksom, jag orkar inte. Alltså, jag undviker ju till exempel att skriva i riksmedia. Jag tycker helt, för mig personligen så känns det helt kontraproduktivt att göra det. Jag vill inte dra sig in i liksom någon allmän samhällsdebatt och vara en tyckare på det sättet. Så jag vill verkligen inte. Jag hade kunnat skriva mycket mer i riksmedia än vad jag gör. Eller Riksstockholmsmedia är väl kanske egentligen, men för att jag inte, jag vet inte vad i den världen riktigt. Det gäller även konsten, ska jag säga. Det gäller även vissa former av litterära sammanhang som jag blir inbjuden i, att jag vill, så fort jag är där så tänker jag att vad fan, det här rör ju bara er. Hur kan det här vara så viktigt liksom? Hur kan, om man ska ta en sån typisk grej som jag anser är en lokalpolitisk fråga men som har blivit ett riksintresse, det är Slussen grejen. Så det skiter jag i faktiskt. Helt ärligt skiter jag i det. Men jag fattar ju att det är jätteviktigt för 1 miljon människor. Jag fattar ju det liksom. Men det är faktiskt bara intressant för 1 miljon människor. Det är ju 8 till liksom som inte bryr sig. Men mer än möjligen att tågen kanske går lite mer sällan i södra Sverige. Alltså, ja, men för att du vet, det har väl att göra med hur man ska bygga ut järnvägen och bla bla bla, men det är liksom som om de lägger om bussturerna i Luleå. Det är ju föga intressant för någon annan än de som åker buss i Luleå liksom, eller kör bil i Luleå. Inte för någon annan intressant. Och det tänker jag ofta, så ser den här liksom, så ser riksmedia ut ganska mycket i mina ögon. Slussen, jaha.
Men är inte det här lite punkens trauma? Alltså man säger så här, jag förstår verkligen den, alltså, känslan, särskilt i en ungdomsperiod då. Ja. Alltså den känslan, alltid skit och liksom, jag ställer mig utanför det här. Men sen, jag skulle säga att de som gör mycket gott i samhället är ju de som sitter där och nöter i något utskott eller kommunledningen. Ja, ja. Och ibland ser det till med jobbiga beslut, men som man måste ta. Men i alla fall under hela 1900-talet har ju det i ett land som Sverige då varit en otroligt framgångsrik, vad ska man säga, metod. Det vill säga, vi tar det lite lugnt, försöker komma överens här, nu bygger vi det här.
Ja, jag såg igår såg jag, det har väl pågått ett par dagar, någon som länkar en text om den här, jag vet inte vad han heter, Trädgård heter han det, GP.
Just det, kan han heta Lars?
Lars Trädgård, precis.
Lars, ja, just det.
Eller ja, Trädgård kanske man säger.
Trädgård.
Kanske heter Trädgård, det låter som ett barnprogram. Men,
ja, jag läste den också.
Ja, han skriver där att han ställer då mänskliga rättigheter mot folkhemstanken. Mm. Alltså nationalismen mot internationalismen, om man vill säga det. Mm. Ja, inte riktigt så heller. Det är väl det andra, betyder väl andra saker. Men. Och ja, jag tyckte det var intressant i alla fall. Men jag vet inte om jag håller med honom eller om jag tycker det var liksom väl underbyggt sådär. Jag gick inte igenom det så mycket. Jag är mycket mer intresserad av att se vad folk kommenterar om det än vad jag är själva texten. För jag tycker också att det där är bara fortfarande bara snömos, fortfarande är det bara en åsikt i GP, det är inget mer faktiskt. Det mesta är ju inget mer än en text i en tidning. Alltså för att allt är skit kanske, alltså lite grann.
Alltså jag känner sådär, alltså när jag var ung på 90-talet så var jag väldigt vänster. Och det kom mycket från musikhållet liksom.
Mm.
Mitt favoritband var Refused.
Mm.
Och det var ju en stark vänstervåg på 90-talet.
Mm.
Och då var det ju mycket ett snack om liksom anarkin och såhär, en ny revolution och ett nytt samhälle. Mm. Men jag fick en liten känsla av att det här som vi tycker är fint, att liksom värna om de svaga.
Mm.
De skulle gå under i det nya samhället.
Ja, jag vet. Och jag har en liknande erfarenhet där som är ganska ny. Alltså, som är, sen vi släppte den södra Sverige-skivan så har jag hamnat lite i punkvärlden. Och så har det att göra med att jag arrangerar en scen. Jag håller en scen på en festival här i Luleå på sommaren. Och jag bokar ganska mycket punk dit. Och jag går fortfarande jättemycket på punkspelningar. Men alltså den världen är ju helt sluten och där avviker man där, då är det ju, och det är väldigt lätt att avvika utan att man visste om att man gjorde det ens. Det döms väldigt fort om man avviker från en norm som är obegriplig, som kanske egentligen bara handlar om hur fort man spelar och sådana saker, eller på att man inte är nog liksom, uttalar sig nog dogmatiskt om någonting eller bla bla bla. Så den är ju lika, alltså, när jag säger att allt är skit, jag menar ju att allt är skit, även det. Förstår du? Den världen är inte heller bra. Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det. Men vi är väl otillräckliga. Mänskligheten är väl... Den är väl för stor och för liten liksom. Eller vår kapacitet. Och jag är ju en sån som på uppriktigt hoppas att kometen ska komma och såna här saker liksom. Att vi borde utrotas, men att vi alla samtidigt. Ingen sorg vill jag ha. Ingen saker.
Så illa är det ju.
Nej, men nej, men jag, nej, men jag, nej, men jag,
vi har det ju ganska bra nu.
Här. Ja, ganska bra. Men
jag, i den här källaren.
Jo, men jag menar liksom, ja, liksom på det stora, det här är ju min konflikt lite grann. Att jag någonstans djupt inom mig känner att det kommer inte räcka. Vad vi än gör så kommer det inte att räcka. Vi kommer liksom, jag kommer ihåg när de startade den här, vad heter den här i Schweiz, den här stora
CERN-tunneln.
Så var det någon som sa att om man, att det fanns en risk att det skulle öppnas ett svart hål. Att allt skulle sugas in där och att vi inte skulle, alltså det skulle ta så lång tid att man inte egentligen skulle märka det. Så jag tänkte om man, om det faktiskt var så att allt sugs in där, att mitt i allt plopp så fanns det ingen Österrike, och så blev det så också att det aldrig funnits en Österrike ens, och plötsligt så har man bara fan vad ont jag har i handen, och så plopp så har man ingen hand, och så har man inte haft den här handen, och så armen, att man sugs in i det svarta hålet, att det grejer där, för det vet man ju inte liksom om ett svart hål. Tänk om det bara helt enkelt upphör att existera, att till och med upphört ha existerat. Så tycker jag att där. Så tänker jag ibland att det är det som har hänt. Liksom. Fast kanske långt tidigare. Att vi sugs bort liksom. Delar av oss. Finns inte kvar.
Men är inte alla rörelser som blir alltför utopiska eller till och med apokalyptiska, att de blir farliga?
Ja, men kanske alla rörelser överhuvudtaget blir så. Tänker jag. Alltså allt är skit. jag tänker överhuvudtaget. Det kanske inte är någon idé, menar jag. Liksom.
Men nu måste vi ändå hitta en... Du började ändå med att säga att du var snäll. Och nu måste vi försöka hitta en konstruktiv här väg ut ur allt är skit.
Ja, men jag tänker att... Alltså man, jag försöker ju göra så mycket jag kan. Liksom... I min närmiljö. Jag bryr mig om vad som händer i Luleå liksom. Och jag vill att vi ska ta emot alla flyktingar som bara kan, som bara ryms. Vi är en svinstor kommun, jättemycket utrymme. Det vill bara bygga hus åt dem. Alltså här vill jag verka liksom, förstår du? Här kan jag göra någon skillnad. För här finns det inte nog med människor som bryr sig liksom. Och här kan jag också, här har jag ett utrymme och bilda opinion eller gå emot opinion eller vad som helst liksom. Varför behövs det en till i Stockholm som gör det? Förstår du? Alltså ni har ju nog med Slussen och med era flyktingar. Och, alltså, förstår du? Att jag tycker liksom att man kan... Så visst, det är inte det att jag liksom är... Jag sitter ju inte bara liksom och väntar på kometen. Det är ju mer en övergripande liksom förhoppning. Som också har egentligen mycket mer att göra med det här med sorg och saknad, att jag inte vill känna det överhuvudtaget. Därför tycker jag att det vore bäst om alla dog samtidigt. Alla.
Du har ju en låt på din senaste skiva som handlar lite om att försvinna.
Ja, just det.
Du,
ja,
ska försvinna.
Ja. Ja. Men jag vet inte. Jag tycker det är väl viktigt att plocka bort sig själv ur ekvationen. Liksom. Att jag är oviktig. Det är viktigare att någon annan har det bra än att jag har det bra. Självklart är det så. Någon som har mindre än mig borde ju få lätt minst lika mycket som mig. Gärna mer, för jag har faktiskt inte så mycket. Jag skulle gärna säga att folk fick mer än vad jag hade. Ja. Och så, jag menar, jag är inte den här förra tiraden här. Den handlar ju om, det är väl mer en liksom en filosofisk fråga. Så jag liksom, men jag har ju märkt, alltså senaste åren så har jag fått, har mitt privilegium i samhället, både framförallt har det väl ökat, ska jag väl säga. För att jag liksom har blivit, ja men fler köper mina skivor och fler kommer mina spelningar och fler liksom spelar på Dramaten, jag får stipendier och sånt här liksom. Jag är ju accepterad av kulturvärlden. Förr var jag inte riktigt accepterad av kulturvärlden eller av punkvärlden eller av samhällsdebatten, men det ena ger det andra, så jag får mer och mer pondus, det fattar jag ju liksom. Men det här är ju också ett, alltså all makt jag eventuellt har, du får ta den, jag vill inte ha den. Det tycker jag är viktigt att liksom säga, att jag är inte intresserad av att ha makt. Jag ger hellre bort den. Hon som sitter och tigger utanför Willys varje dag, hon får gärna ta alla mina privilegier. Inte alla kanske, jag vill ju ändå bo inomhus jag med. Men förstår du, det är viktigt att, jag tycker nog många gör inte det, tycker jag.
Men varför ger du inte bara bort din makt då?
Ja, men jag vet inte vilken jag har. Jag ger ju bort den. Det är det allt jag gör handlar om, tycker jag. Att som jag kan, så kan alla. Det menar inte jag för att jag är så himla bra, utan det är, jag menar för att jag är precis lika dum i huvudet som alla andra. Precis lika oförmögen att göra någon nytta. Men alltså, med mer än att säga det. Allt jag har är att säga det.
Men då måste jag komma in som en präst här och ge dig förlåtelsen och säga att det du gör är ju viktigt. Jag menar, du påverkar ju människor, det ska du inte ge bort. Det har ju ett värde för andra. Jag tror att snarare är det inte att du måste bara förlika dig med att du är en förebild för andra. Det är du ju.
Ja, vet jag.
Jo.
Ja, men jag kommer aldrig att förlika mig med det. Alltså det kommer inte att hända tyvärr. Jag är inte sån som, jag är svårare för beröm än för kritik, mycket mer liksom. Kritik kan jag bemöta i alla fall. Beröm kan jag inte ens hantera.
Varför är det svårare?
Jag vet inte. Ibland tror jag att det är så enkelt, att det bara är så traditionellt norrbottnisk grej liksom. Att jag tog av mig min jacka nu är helt sjukt liksom. Jag brukar aldrig göra det, men nu är vi på min. För att man gör inte det. Man ska alltid vara beredd att bli avvisad. Eller inte tänka sig på. Att, oj, det var klockan mycket, jag sticker. Alltså, man ska alltid ha. Jag vill alltid ha möjlighet att gå, liksom att backa och be om ursäkt. Eller bli arg. Arg är ju enkelt att bli, men att bli liksom uppskattad, det är svårt. Det känns jävligt obekvämt bara.
Vad händer med dig då när du blir uppskattad?
Jag vet inte riktigt vad som händer med mig, men jag blir väl, ja, klart jag blir glad, men jag blir väl generad liksom. Orolig. Tänker att nu kan det bara bli sämre. All förståelse för Håkan Hellström håller på att uttala sig så liksom. Att han säger att, ja, nej, det går inte så bra. För att han ser ut Ullevi. All förståelse för att han bara hör de som klagar på honom. Fast han är största, mest framgångsrika artisten i Sverige någonsin genom tiderna, ska jag tro. Och jag känner igen mig precis i det. Och det är, men det är liksom den här, den tredje sidan av mig då, kan man väl säga. Den här indie-arvet liksom, är ju det. aldrig förhäva sig. Jag har också tänkt jättemycket på att varför jag gled bort från punken och gick in i den världen istället, i den här. Det är de blygas värld liksom. Och även om det inte är mina rötter, så är det 20 år av mitt liv i den världen liksom.
Men hur klarade du då av att gå från, jag menar, först var du ett band, du var ändå, även om du var frontfigur, så var du ett kollektiv, och sen så började du uppträda under ditt eget namn. En ganska stor.
Ja, dels så gjorde jag inte det. Jag uppfattade aldrig så liksom först. Först uppfattade jag det som att vi var ett band, och det har vi varit. För mig är ju det här olika band som jag varit med, som har haft mitt namn. Men det är också en sån grej som jag har med mig från BQ jättemycket. Det känner jag fortfarande, att det är mycket av mina liksom estetiska eller konstnärliga val överhuvudtaget kommer från tid, från de människorna som var med i BQ, en viss sorts sätt att göra grejer på och sånt där. Det var ju liksom, när jag gjorde Tunaskolan, det var ju tanken var ju att innan hade jag hållit på så mycket med att uttrycka jobbiga känslor med BQ liksom. Men så hade jag någon idé om att det är mycket svårare att tycka någonting än att känna någonting. Tyckande kan ju verkligen kritiseras, men ett kännande kan man ju inte. Det är ju som man är liksom.
Men varför vill du sätta ditt eget namn på det? Det var ju ändå ditt namn.
Ja, nej, det var ett experiment för att kolla liksom vad som hände. Hur man till exempel, men BQ hade vi alltid sagt nej till saker. Och inte av surhet, utan av omtanke. Så fort, om en var obekväm, så var ingen med på det liksom. Ja, så här, sen kväll med Lok och såna här grejer. Du vet, då var det någon som inte ville, så ja, då tackar vi nej. Sådana saker. Men det har ju med omtanke att göra. Det är ingen kritik mot Christian Lok liksom, förstår du? Det var absolut inte. Eller mot TV som format. Det var en som inte ville vara med, så var vi inte med. Ja, men så tänkte jag, vad händer om man säger ja till allt då? Hur blir man folklig? Och vad innebär det att vara folklig liksom? Och kan jag ens vara folklig? Det var en massa såna grejer som jag ville utforska helt enkelt. Allt, mycket av det jag gör är experiment på det sättet. Sociala experiment. Alltså ursprungstanken för mig är ju ett socialt experiment ofta. Att jag utsätter mig för saker. Det är den ena drivkraften. Den andra är att det inte fanns innan. Så då måste jag göra det själv.
Men vad hände med dig i det här experimentet då?
Ja.
Alltså säga ja experimentet. Sätta mitt eget namn experimentet.
Ja, jag har en låt på första skivan som heter Matti Angelica. Matti och jag, Angelica, min fru. Låten handlar inte alls om oss. Det var bara att jag satte oss i titeln. Då blev det som att låten handlar om mig. Men jag är intresserad av liksom saker som den biografiska tolkningen och sådana saker. Hur man liksom, vad som händer om man gör det här. Men vad som hände med mig, det var väl inte så mycket egentligen. Det var väl att jag blev ju inte så folklig, alltså verkligen inte. Nu är jag väl folkligare än vad jag var då, men jag är inte liksom folklig, definitivt inte. Fortfarande inte ringt från Allsång på Skansen eller så mycket bättre liksom. Men jag menar, ja, men sen blir det väl, sen fortsätter ju livet efter ett tag. Mitt i allt så har man blivit någon annan kanske lite grann i det här. Bara farta. Men det kanske inte handlar så mycket om det, utan det kanske bara handlar om att jag tog det här steget och plötsligt skulle svara för allting själv och stå för allting själv istället för ett kollektiv. Att det förändrar mig mer än att jag faktiskt gjorde, jag förstår det, att jag blev äldre bara. Så tänker jag att det hände med mig. Jag blev äldre. Men jag är fortfarande, så lever jag kvar i den. När jag gör skivor eller skriver böcker, inte när jag skriver diktsamlingar så mycket, men när jag gör skivor och skriver artiklar, det är ju idéer. Vad händer om jag gör så här? Och jag är väl medveten om att de som bryr sig är också väldigt få, naturligtvis. Det är inte som att jag är inte liksom Carola eller någonting. Inget jag gör har ju någon verklig inverkan på saker och ting på det sättet att man. Men annars har vi inte så mycket hänt, tror jag inte. Jag är nog samma. Jag hade nog svarat ungefär likadant om det här var en BQ-intervju också. För det är det också. Det vi, mycket av det vi hade gemensamt i BQ var ju det här att Det var ju den här liksom drömmen om kometen. Det är ju en BQ, det kommer ju från en BQ-text egentligen. Som inte var min, som var Peter Notenhemis.
Men skulle det inte vara helt fruktansvärt om allting bara utplånades?
Det beror på hur fort det gick.
Ja, men tänk all skönhet som finns i världen. Ska den bara försvinna då?
Ja, men det fanns ju ingen kvar att se den heller, menar
jag. Det skulle väl vara sorgligt.
Inte lika sorgligt som om man skulle förlora ett barn till exempel, eller... Eller delar av all skönhet.
Så det är större sorg?
Ja, för mig.
Än att allt försvinner?
Ja, självklart. Alltså jag är ju ateist på det sättet, verkligen. Jag har haft en kristen period ett tag, några år. Men det var ju också bara, ett experiment från min sida.
Varför gick den över då?
Ja, men alltså, för det första var jag var aldrig frälst. Jag upplevde aldrig Gud på något sätt. För mig var det bara en tanke om att man skulle liksom... Varför är vi kristna liksom? Och vad är det som är bra med kristendomen? Det är att vända andra kinden till. Och det är ju martyrskapet lite grann. Det är också fint tycker jag. Att man offrar sig för andra. Att han tog på sig våra synder. Jag tog också gärna på alla synder. Utan något Jesuskomplex vill jag lägga till. Men det borde ju folk göra mera. Och jag tänker att sådana tankar är ju fina liksom. Men samtidigt så var det bara en konstruktion. Och så är det jättesvårt för överhuvudtaget. Ja, jag tror inte på liksom jungfrufödsel eller på Guds son helt enkelt. Och tror inte på liksom tycker inte om kyrklighet och har svårt med överheter i största allmänhet. Allt egentligen talar emot att jag skulle vara kristen på det sättet. Att man följer liksom en budord.
Men Gud borde väl mest se till handlingar snarare än än detaljerna.
Jo, men jag kan ju inte liksom, jag pallar inte att sätta upp något eget jävla religiöst system. Och jag pallar inte att ha någon. Jag hade verkligen ingen egen relation till Gud. Alltså till Gud, alltså som en som idé egentligen så. Och tänkte jag att men fan, duger åt så här många miljoner människor, det måste ju finnas något i det här som tilltalar mig. Men det var för mycket som inte gjorde det liksom.
Men väldigt mycket av det du har sagt som är ditt patos skulle ju kunna översättas till en kristen etik rakt av.
Ja,
du vill utplåna dig själv liksom. Ditt ego är inte värt någonting. Du vill ge allt du äger till den som är fattigare än dig själv.
Ja, men så är ju islam också. Alltså till exempel.
Ja, så kan det ju.
Så liksom jag har inte... Det är, vad är det som är så särskilt kristet med det egentligen? Det är ju bara... bondförnuft. Alltså, liksom... Alltså, jag menar, det är ju vanlig medmänsklighet. Jag tänker att allt är svart. Jag tänker att allt innan och allt efter är svart. Ingenting. Vi måste vara så rädda om den här tiden här. Mm. Därför. Vi måste ta hand om varandra. För att alla är lika ensamma. Alla är lika... Det är lika stor risk att vem som helst blir utsatt för liksom orättvisor, för fattigdom och för att få sova utomhus på vintern liksom och bli vräkta. Vi kan inte ha det så. Vi måste ta hand om varandra. De som har mindre måste hjälpa dem. De som är oförmögna att ta hand om sig själva, vi måste ta hand om dem. Det är allt vi har. Tycker jag. Och det är ju liksom... Jag tror definitivt inte på något efterliv. Jag tror definitivt inte att man kan liksom efter sitt sätt att leva hamna på olika... Antingen hamnar du där eller där eller där eller där. Någon av, liksom. Jag tror inte på det alls. Jag får inte in det i mitt... Jag kanske är för dum i huvudet för det. Men eller inte. Men jag liksom... Ja, det är väl det är väl därför jag väljer konsten kanske. Jag tycker det är viktigare att förstå hur det är nu och känna empati för dem som lever nu liksom. Och jag är ju livrädd för, alltså, sorg är mitt värsta. Sorg och saknad. Jag vill inte känna det liksom. Jag vill verkligen inte att folk ska dö ifrån mig eller från. Och sådana saker. Och det gör de ju. Därför tänker jag att det vore bättre om alla dog samtidigt.
Jag har ju pratat länge här. Jag tänker att vi ska bara titta på klockan så att vi inte missar någon.
Precis. Jag kan inte. Jag måste på den här begravningen. Ja. Jag ska sjunga på den.
Ja, så att jag blir lite...
Jag vet inte var jag satte min telefon.
Ja, jag stängde av min också. Så att...
Ja, här har jag den. Kvart i 12 är den.
Ja, just det. Mm. Men då kanske vi bara har en fråga till då. Vi kan inte sluta i världens undergång.
Nej.
Det blir för
det vore ju mäktigt om sluta med världen. Mm. Nej.
Jo, jag vet. Men en... Mm. Jag ställer bara en fråga till då.
Mm.
När är du som lyckligast?
Ja, hemma på nätterna när alla sover, barnen sover och jag vet vars alla är och jag kan gå omkring hemma liksom. Smyga omkring med mina hörlurar. Och allt är tyst. Även när jag tar om hörlurarna. Och jag vet vars alla är och då är jag som lyckligast. Och så har jag för det mesta. Så på så sätt är jag ju en lycklig människa.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Mattias Alkberg. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kitzella framförde en aria av Bach på piano. Och sist där hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wisej. I programmet hördes även tre citat med musik av Mattias Alkberg. Det var Bearkortet med Mom and Dad, Skända flaggan samt I spenaten.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.